Vi ska ikväll ta fram en vers som vi läste redan första kvällen, Psaltaren 51 och 14. Det är ur Davids syndabekännelse det här, efter att han alldeles bokstavligt talat hade haft begärelse till sin grannes hustru, och inte bara haft det i sitt hjärta utan också gått så långt man kunde gå och sedan även låtit döda hennes make. Så har han bekänt sin synd och så säger han till Gud: låt mig åter få fröjdas över din frälsning och upp behåll mig med villighetens and. Och i förrgår så tittade vi lite grann på den första delen av den här versen, att åter få fröjdas över Guds frälsning. Nu tänkte jag vi skulle borra i den andra halvan av versen. Uppehåll mig med villighetens and. David hade syndat. Och vad är problemet med oss när vi syndar? Det är ju att vi vill det onda. Någonting i oss vill någonting som vi vet kanske är inte bra. Men vi vill det ju så gärna. Och vi är ju så duktiga i att hitta på, vad ska vi säga, förskönande omskrivningar. Jo, det kan väl hända att det här var inte min fru, men jag är ju kung i alla fall. Eller är jag inte det? Och det kan väl hända att det var synd om Uria, men han är ju i alla fall död nu, så han märker inte så mycket. Vi är ju duktiga på att hitta på bortförklaringar. Vi är duktiga på att linda in det där som vi vet att vi egentligen inte skulle, med många förskönande ord, etiketter och förklaringar. Har du mött någon som sagt: jag är snål? Nej, det gör man inte så ofta. Varianten heter: jag är sparsam. Vi har så många fina förskönande omskrivningar, och de banar vägen för någonting som vi ändå innerst inne vet är fel. Nu ber David om hjälp. Han ber om två saker i den här versen egentligen. För det första så ber han om att få bli fri från skuld. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, säger han. Men sen ber han om en sak till. För det har kanske vuxit fram en hel del självkännedom under den här tiden. Han har kanske på djupet fattat att det här med att stå emot en frestelse är kanske inte alltid så lätt. Vi kanske inte alltid ska skryta med att vi är så duktiga på den här punkten. Och då ber han om hjälp för framtiden. Han ber om hjälp att inte trilla dit igen, för att nu använda ett vardagligt uttryck. Och han uttrycker det så här: uppehåll mig med villighetens ande. Han säger inte: ge mig nu seger över synden i Jesu namn, utan han säger: uppehåll mig med villighetens ande. Och det betyder att David pekar ut för oss vad det egentligen är som är sjukt i den fallna människan. Det är vår vilja. Vi behöver en förstärkning till vår vilja. Den behöver kompletteras. Den behöver på något sätt ställas in i ett sammanhang. Villighetens ande. Jesus kallar ju på ett ställe den helige ande för hjälparen. Och ibland när man ser hypereffektiva kristna så kan man undra, vad behöver de där hjälp med? De ser väl ut att klara det mesta själv. Ja, vad behöver vi hjälp med? Ja, här får vi en fingervisning. Uppehåll mig med villighetens ande. Ty när vår vilja fungerar som den ska, när jag vill det goda, då är ju synden inget problem. Men ett problem är den ju så länge jag egentligen vill något annat, men kämpar och kämpar för att inte göra det där som jag egentligen vill. När min vilja blir helgjuten och entydig och ställd så att säga i Guds riktning, då är ju problemet löst. Uppehåll mig med villighetens ande. Och detta är ju, ska vi förstå, den stora möjligheten till ett förvandlat liv. Ty det som behöver förvandlas, jag stryker under igen, det är vår vilja. Och vi behöver hjälp med den förvandlingen. Och det finns en hjälpare som heter den helige ande. Vi klarar inte detta själva. Vi ska inte inbilla oss att vi gör det. Utan vi vet ju alla att vi har ett kulissväsende av förskönande omskrivningar och mer eller mindre ihåliga ursäkter. Och vi vet att om någon bara kom och liksom rev bort allt det där, så kanske vi skulle stå där med stor förutmjukelse. Vår vilja behöver ändras. Vad är vår vilja för någonting? Vad är det för konstigt med den? Ja, vi kan uttrycka det så här att det som driver oss, det är ju vår längtan och vår glädje. När det kommer en frestelse i vägen så är det ju som regel något som utlöser vår längtan och som utlöser vår lust. Åh, om jag fick det där. Åh, om jag kunde göra det där. Det hålls fram ett stycke längtan framför oss. Och vi griper begärligt efter den där längtan, den glädjen. Och vägen till ett förvandlat liv handlar ju egentligen om, ska vi kalla det, ett glädjebyte. Att de där destruktiva sakerna som vi längtar efter att få och som vi till en mycket kort tid gläds åt när vi har fått, de behöver bytas mot andra glädjeämnen. Det är när jag har min glädje i det som är rätt, då är ju kampen över. Kämpa måste jag ju göra så länge jag har min glädje i det som är fel, och kanske är medveten om att jag har min glädje i det som är fel, och med näbbar och klor försöker kämpa emot. Vår vilja behöver ändras. Vi behöver ett glädjebyte. Uppehåll mig med villighetens ande. Och det är nu vi stöter på en av alla tiders mest livskraftiga myter. Outrotlig av någon gåtfull anledning. Och det är den här, att det egentligen inte skulle vara vår vilja som behöver ändras utan vår tanke. Så Somliga säger att synden försvinner om människan bara blir informerad. Vi måste informera om AIDS, och det är klart, det ska vi göra tills alla vet vad det handlar om. Men sen kan vi ju lägga av. Inte kommer man längre sedan. Och ju mer man informerar om risken att få AIDS på Malmskillnadsgatan, desto fler kunder kommer det av någon gåtfull anledning. Och priset på de kondomfria samlagen bara stiger ju mer man informerar. Andra säger så här att det gäller att ha goda tankar. Vi ska tänka vänligt. Andra säger, vi ska tänka seger. Du tänker väl seger, du talar väl seger och bekänner väl seger. Seger, seger, seger. Tills man blir som sega gubben. Somliga kör med vackra tankar och andra talar om positiva tankar. Men hela tiden håller man på och river på tankens område. Och Gud hjälper mig, det räcker inte långt det här. Det är som ett slag i luften. För om det var så att det räckte med att så att säga lära folk att tänka på rätt sätt, så skulle vi för länge sedan ha nått målet. Där har vi hållit på och tjatat om i tusentals år. Det var detta fariserna på Jesu tid höll på att laborera med. Och de var inga nybörjare. De hade en lång tradition bakom sig. Och det här hittar vi ju inte bara hos judarna, utan det hittar vi hos de grekiska filosoferna. Det hittar vi lite varstans. Buddha och Lao Tse och vad de heter, Konfucie och så vidare. Alla har varit inne och cyklat på det här området. Det gäller att förändra människans tänkande, så löser sig resten. Så att om vi har hållit på och filat på det här i 4000 år och inte kommit längre än vi har, så måste man ju säga sig, det här verkar vara en ganska dålig väg. Låt oss försöka skapa oss en liten modell för hur det här funkar. Då kan vi säga så här. Vi tänker oss en övervåning i systemet. Där finns nu vår längtan. Det som är vår lust och glädje. Det formar sig till vår vilja. Och viljan i sin tur en trappa ner. Den tar sig uttryck i handling, i tankens handling, i ordens handling och gärningarnas handling. Men tanken är ju redan så att säga ett utflöde av min vilja. Viljan är ju ändå ursprunget, det som sätter det andra i rörelse. Och om tanken ska kunna ändra på viljan, så måste man på något sätt kunna köra systemet baklänges, och det verkar inte som man kunde det. Vi behöver något som griper in i översta våningen och tar tag i viljan. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens. Nu ska vi studera Paulus en liten stund. Romarbrevet förstås. Galaterbrevet hade vi ju i morse, så nu ska vi ta Romarbrevet. Tredje kapitlet och 20:e versen. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Ja, lagen, det är ju alltså nu på något sätt en lista med beteenden, kan vi säga. I det här fallet talar ju Paulus om Guds lag. Men det här gäller ju varje lista med beteenden på hur vi ska vara och hur vi ska bära oss åt. den kan inte ändra människans liv. Den kan bara ge insikt om synd. Den kan bara informera oss om vad som är fel. Och vi säger, men käre Paulus, är du säker på det? Nu är du väl lite pessimistisk ändå. Ska vi inte bekänna lite seger här istället? Du får gå en kurs i positivt tänkande. Nej, jag tror att det Paulus vill säga oss med den här versen, det är att tanken har ganska litet inflytande över vår vilja. Det är andra krafter som styr vad som egentligen är de lustupplevelser i vårt liv som formar vårt liv och som vi inte direkt kan betvinga bara genom att ändra tänkesätt. Det är ju ganska lite synd som beror på okunnighet. Och den synd som beror på okunnighet är ju sällan det stora problemet. Varken i storpolitiken eller i familjelivet eller i något sammanhang. Det är ju väldigt få ungar som mobbar en klasskamrat på en skolgård som inte vet att man inte ska mobba. Alla vet ju det här. Det stora problemet är ju inte den synd som vi gör av okunnighet, utan den synd som vi gör mot bättre vetande. Och därför är det ju inte så att vi direkt kan ändra det här genom att bara föreskriva ett nytt tänkesätt. Vad vi sedan än förpackar det tänkesättet i, kallar det för positivt tänkande eller segertänkande eller vackerhetstänkande eller informationstänkande eller vad det nu kan vara. Det räcker inte. Det når inte tillräckligt djupt. Men människan ger ju sällan upp. Vi är ju envisa, eller hur? Andens frukt är uthållighet och köttets gärningar är envishet. Och det kan vara välsignat att kunna se skillnad på de båda. Så vi har ju i vår samtid många rörelser som laborerar med det här. Och när vi försöker att med ett ändrat tänkesätt lösa problemet, då kommer vi alltid, vågar jag nästan säga, ja jag säger det, vi kommer alltid in på hjärntvättens område. Då blir det en sådan tankestyrning att vi börjar att röra oss inom området för manipulation, grupptryck och tvång. Alltså, problemet handlar om ett glädjebyte eller om du så vill ett kärleksbyte. När du får kärlek till det som är rätt, då är problemet löst. Hur ser det ut då? I praktiken? Jag menar, vi ska ju inte knäcka problemen bara i vackra skimrande såpbubblor. Ja, det bibliska receptet är jag rädd är oss gamla kristna stötar ganska främmande. Matteus 18 och 1. Samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket, och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Ja, hur var det med lärjungarna den gången? Begrep de något? Nej, de begrep ingenting. Rent statistiskt sett är det samtalsämne lärjungarna emellan som oftast återges i evangelierna. Inte bara vem i största allmänhet som är den största, utan vem av oss är den största. Och det har ju en märkvärdig förmåga att poppa upp på nytt detta eländiga samtalsämne. Och Jesus tar ett barn, och de kunde ju läxan, och de hade hört det här förut. Ah, nu kommer han med den där ungen igen. De kunde det, men de förstod det inte. Och jag tror att vi kan det här vi också, och vi förstår ingenting vi heller. Egentligen. Jag tror att om vi förstod mer av det här, så skulle mer av frälsningens glädje finnas ibland oss. Men låt oss försöka. Romarbrevet 8. Femtonde versen. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Som det heter lite mustigare i den gamla översättningen, träldomens ande och barnaskapets ande. Vi skiljer återigen två tänkbara vägar till förvandling av människans liv. Den ena är att vi informerar människan om vad hon ska göra och väntar oss att hon gör det. Det kallar Paulus för träldom. Han säger det leder bara till fruktan. Det leder till besvikelse. Det leder till självanklagelse. Det leder till självfördömelse. Det leder till depression. Det leder till en massa jobbiga upplevelser av alla möjliga slag, och det når aldrig målet. Träldomens ande. Människans försök att ändra sitt tänkande för att ändra sitt beteende. Sluta bara med fruktan. Och det tror jag många av oss som är här ikväll kan skriva under på av hela sitt hjärta. Därför att det är testat och bevisat i ditt eget liv. Nå, men säger Paulus, vi har en annan möjlighet. Vi har fått barnaskapets ande. Den heliga ande. Han som ger oss en ny kärlek. En kärlek till andra ting. En kärlek till andra upplevelser. Och om vi ska ta det väldigt översiktligt, så kan vi ju säga att den naturliga människan har sin glädje i att ta för sig. Och den människa som står under påverkan av villighetens ande har sin glädje i att ge ut. Och den glädjen, den kan man ju inte ta sig med någon hjärntvätt i världen. Den är ett mirakel så gott som något. Uppehåll mig med villighetens ande. Om vi från Romarbrevet 8 och 15 backar till Romarbrevet 7 och 15. Det tycker jag är en spännande kontrast. Då står det så här: ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Vad är det Paulus beskriver i det här kapitlet? Jo, han beskriver hur det känns när man försöker att med ett förändrat tänkande lösa syndens problem. Ty om det är så att det inte finns något förändrat tänkande som kan ändra på det som är vår lust och längtan, då måste det ju med nödvändighet bli så här att ju mer välinformerad man blir om hur ens liv borde vara, desto mer kommer man att klyvas i två delar. En del som fortfarande består av den längtan man haft hela tiden. Längtan efter det som är fel. Och sen andra halva. Den som är pinsamt medveten om hur det borde vara. Och pinsamt medveten om hur det inte är. Och då har ens personlighet delats i två delar. Och det är det tillstånd vi brukar kalla för självfördömelse. Du kan ju tänka efter själv så här. Att om jag fördömer mig, vem är då jag? Är det jag nu som utskipar den här domen och förklarar någon skyldig? Eller är jag den som blir förklarad skyldig, och i så fall av vem? Slutresultatet av ett sånt här liv är alltid att man blir en främling för sig själv. Var och en som verkligen har försökt på allvar tror jag kan intyga detta av hela sitt hjärta. Man har blivit så inställd på att uppfylla alla förväntningar och vara alla till lags och vara snäll och rar och gullig och efter en viss beteendetabell i alla situationer. Man måste ständigt lägga lock på sig själv, ständigt förbjuda sig själv alla naturliga reaktioner, ständigt hålla på och härja och manipulera med sitt eget inre. Sist har man ingen aning om vem man är skapad att vara. Man är delad i två halvor och ingen av halvorna är egentligen jag själv. Och det är inte så konstigt att man kör fast till sist, precis som Paulus beskriver det här i 7:e kapitlet. Hur det liksom mognar fram en kris där han bara ropar ut som i 24:e versen. Ja, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Hjälp! Jag måste ha hjälp! Visst, säger Gud. Jag skickar hjälparen, den heliga ande. Men om hjälparen, den heliga ande, ska ha en chans, så måste faktiskt du lägga av, lille vän. Du måste sluta nu med alla dina manipulationer, alla känslomanipulationer, alla tankemanipulationer, alla möjliga andra förställningsknep och konster och där du trollar med dig själv, inför dig själv och inför andra och inför mig och där du går vilse i denna labyrinter av hyckleri. Ska vi komma överens om att du avvecklar det där? Det funkar ju inte, säger Herren. Jag vill ge dig hjälparen, den heliga ande. Men om du ska märka att hjälparen har kommit och att det räcker med honom, så måste du faktiskt sluta med allt det där du sysslar med. Jag ska göra precis som Liselott, jag ska bli lite personlig. Det brukar ju inte jag bli så mycket, men ingen regel utan undantag. Det här tillståndet om man försöker förbättra sig själv, det kallar vi ju för perfektionism. Inte därför att man alltid blir så särskilt perfekt, utan därför att man försöker själv. Alltid när man för begreppet perfektionism på tal med människor i enskilda samtal, så säger de: åh, du skulle se så dammet under sängarna hemma. Jag är ingen perfektionist. Men det handlar alltså inte om hur bra man lyckas, utan det handlar om hur man vill att det här skulle gå till. Perfektionism. Min kära hustru, som är ganska rapp i truten, hon brukar säga så här om sin make, att Sven är normalt något tröttare än normalt. Och det kanske hon sa oftare förr än på senare år. Jag har varit mycket inne i det här med perfektionism. Under de åren då jag arbetade som läkare, så var man ju nästan tvungen. Man får ju inte göra misstag, man får inte. Men som sagt, det skäl ju mycket kraft, den här livsstilen. Och jag minns en eftermiddag på kliniken när jag ännu jobbade som läkare. Jag var så trött, jag satt på mitt arbetsrum, hopsjunken över skrivbordet, och bara undrade hur jag skulle komma hem. Då fick jag se en syn. Det har jag inte gjort många gånger i mitt liv. Jag är inte sån. Men då fick jag det. Jag satt i en stor eka, ni vet, ingen sån här ny plastbalja, utan en gammaldags av verkliga tjocka ekplankor, såna där som går, ni vet, så där ner så. Och så satt jag på den främsta sittbrädan där framme, vad det nu heter på finspråk. Men jag satt inte med näsan bakåt som man ska göra i en eka, utan jag satt framåt. Och i handen hade jag en sån här liten paddelåra. Och jag satt där och paddlade och försökte få den här tunga båten att gå. Och det skvätt, och jag var blöt, och jag var trött, och jag var sur, och det var allmänt pyton. Och så får jag plötsligt höra en röst som säger: vänd dig om. Och jag vände mig om och tittar bakåt i båten. Och där sitter en stor aktersnurra och går för fullt. Och så får jag tillsägelsen: hur ska du någonsin upptäcka att det räcker med aktersnurran om du inte slutar att paddla? Och jag blev så tillplattad så jag paddlade inte på en hel vecka, kan ni tro. Att försöka själv. Nu är det ju det här bytet, liksom, att byta ut den egna ambitionen och den egna ansträngningen, att byta den emot den heliga andes påverkan. Att låta den heliga ande få komma in, och att man kanske får bedja som David: uppehåll mig med villighetens ande, skapa nya glädjeämnen i mitt liv, Gud, skapa en annan sorts längtan i mitt liv så att mitt liv kommer rätt. Det är det som Paulus beskriver i de väldigt dunkla verserna i början av 8:e kapitlet i Romarbrevet. Vi ska läsa dem. Ropat att han behöver hjälp. Jag, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Och så tackar han Gud i 25:e versen, och så undrar man: käre Paulus, säg nu vad det är du tackar för. Nu måste vi ju veta vad det är du tackar för, så vi riktigt kan göra det här som du nu har upptäckt. Och då är vi ju kvar i det gamla tänkandet, för vi skulle ju inte göra något. Vi skulle ju låta Herren få göra sitt verk. Och så säger han: nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur. Det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Ja, ordet lag betyder ju alltså här Guds vilja, kan vi säga. Och nu har vi fått den andliga lag som det står i andra versen. Den livets andes lag som det står i gamla översättningen. Alltså att den heliga ande kommer in och ger oss något helt nytt att leva för. En ny glädje. En ny längtan. Den har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Guds vilja uttryckt bara som information. Det där som jag själv måste försöka ta till mig och måste försöka leva upp till. Utan nu har den kraft kommit som verkligen påverkar det som är problemets kärna. Det som lagen inte kunde göra, säger han sen. Alltså den gamla lagen, den skrivna lagen. Den som skulle bara orsaka ett förändrat tänkande. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur. Det räckte inte. Den grep inte in på rätt ställe, så att säga. Fel nyckel i fel lås. Eller om du vill, rätt nyckel i fel lås. Det gick inte i alla fall. Det gjorde Gud. Han ordnade det. Han dömde synden i kött. Han ordnade så att de gamla glädjeämnena fick dö och nya glädjeämnen fick komma istället. Och poängen med det här, det är ju att sen är det ju så att säga ingen kamp. Utan sen är ju rättfärdigheten det du själv vill. Rättfärdigheten är ju då ingenting som du kämpar och kämpar och kämpar. Jag vill egentligen inte det här, men jag måste väl göra det ändå. Halleluja, halleluja, nej, 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 usch. Nej, det är ju inte så. Utan nu är ju problemet löst på rätt sätt. Du har fått en annan glädje. Gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga, gläd er. Åh, men jag begär inte så mycket. Ska man behöva vara glad? Inte jag kan väl få sitta här i mitt hörn och vara deprimerad. Ja. Är du det, så får vi be för dig. Ty det är den nya glädjen som är motorn i det hela. Tacksamhetens glädje. Barnaskap kallas nu det här. Och det är ju ganska spännande. Varför i all världens dag kallas det för barnaskap? Det fick jag en väldigt lustig tanke om en gång när jag kom till Helsingfors. För ibland så har det hänt att jag varit i vårt kära broderland i öster. Och ibland så har jag flugit, och då dimper man ner på Vanda flygplats utanför Helsingfors. Och det låter som att komma till ett stort pingstmöte. För i högtalarna överallt så hör man de underligaste läten. Och man begriper ju absolut inte ett skvatt. Och en gång när jag stod där och hörde på allt det här, jag skulle ta ett annat plan till norra Finland. Så jag hade någon timme på mig och stod och lyssnade på detta. Så slog mig tanken. Det är väl bra konstigt ändå att i det här landet kan ungar lära sig detta konstiga språk bara genom att tjuvlyssna på pappa och mamma. Va? Och jag tänkte, om jag stod här tills jag möglade fast i golvet, skulle jag ändå aldrig lära mig finska. För jag är vuxen och inte ett barn. Och sen har jag naturligtvis gått och tjuvtittat på ungar, egna och andras. Det är ju fantastiskt vad mycket de lär sig under de första levnadsåren, faktiskt innan de börjar fråga varför om allting. Du vet, det gör ju ungar i 3, 3,5, 4 års ålder, då är de ju alldeles hopplösa med sina varför. Men då har de ju redan lärt sig prata svenska. Men redan lärt sig hantera språket, eller finska eller kinesiska eller vad du vill, så att de faktiskt kan uttrycka sitt varför. De har lärt sig gå, de har lärt sig äta och någorlunda utan att spilla för mycket ner i fickan i det där förklädet framför. Vad mycket man lär sig. Och jag skulle vilja tänka mig så här, att vi vuxna, vi har vårt sätt att lära oss saker. Och jag tror att det skiljer sig väldigt mycket från de små barnens. Vi vuxna ska ha allting förklarat. Uppbenat i orsak och verkan, och det ska vara strukturerat, och det ska vara ungefär som när man skriver ett dataprogram. Allting ska komma i sin logiska ordning, och du vet, det räcker ju med att man glömmer ett semikolon i ett dataprogram, så spottar datorn ut det med ett hånfullt flin och säger error. Och lite grann så där är ju vi som vuxna också. Allting måste vara precis lagt som vagnar i ett godståg. Då begriper vi, och då kan vi traggla in det i vårt arma förstånd. Du vet, ska man som vuxen lära sig finska, så har man ju ett jättejobb framför sig. Och det är mycket tragglande, 17 kasus lär det vara, så man har ju verkligen att göra ett litet slag. Det lär egentligen bara vara uttalsreglerna som är någorlunda hyggliga i finska. Men invandrarna säger att svenska också är ett svårt språk, så vi ska inte mobba finnarna. Men barn lär sig ju inte alls, de små barnen menar jag, genom att man håller på och förklarar och benar ut och talar om och orsak och verkan, och det beror på det, och det stavas så här, och detta är akkusativ fjärde deklinationen, och med syftning på satsförkortning och sånt här. Det gör man ju inte med småbarn. De har en vidunderlig kapacitet att lära sig ändå. Hur? Vad är hemligheten? Härmning. Inlevelse och härmning. Och tänk, jag tror att det är lite grann av det Jesus talar om när han talar om att bli som barn. Och det kan vi se när vi läser evangelierna. Jag har pratat många gånger det sista året om Guds pedagogik, därför att jag är så fascinerad av det ämnet. Du vet, Jesus utväljer 12 lärjungar. Och sen så gör han ju inte allt som vi skulle göra, åtminstone inte som jag skulle göra. Jag skulle ju satt dem på skolbänken direkt. Nu måste vi gå igenom Gamla testamentet. Först har vi 3 månader med Moseböckerna. Nu ska vi dra lagen här, och jag vet att ni redan kan den, för ni har ju gått i skola hos rabbinerna här, men nu ska jag förklara allting för er. Så ni verkligen vet precis vad varenda profetia handlar om, och vad allt syftar på, och vilka verser som hör ihop med vilka verser, och vilka salmer som hör ihop med vilka texter i Moseböckerna och i profeterna och allt. Nu ska vi verkligen begripa det här ungefär som man begriper ett korsord. Nej, inte Jesus, inte. Du Du vet den där texten som vi brukar läsa på annandag påsk. Två lärjungar på väg till Emmaus. Det står att Jesus förklarade för dem vad som stod överallt i skrifterna om att han måste lida och dö. Man tycker, ja, nu var det ju så dags. Men i all världens dag kunde du inte gått igenom det här långt innan med dem för. Då hade de ju sluppit att sitta här och hacka tänder under hela påsken, en som förstörd helg. Jo visst, men de hade aldrig lärt sig vad barnaskap är. I Lukas 11 står det så fint att en dag så kommer lärjungarna, de hade sett att Jesus smet iväg för att bedja. När han kom tillbaka så säger de, du kan väl lära oss att bedja, som Johannes lärde sina lärjungar. Och jag menar, om vi skulle varit i Jesus ställe så skulle vi naturligtvis automatiskt tänkt så här, åh, nu har vi 3 år på oss. Och de här 12 killarna, de ska sedan forma en världsvid kyrka, och det är ju liksom embryot, det lilla fostret till en jätterörelse här. Nu måste vi satsa på de här 12 killarna, och de måste ju ha en perfekt utbildning. Och all andlighet börjar med bön. Det är ju ett axiom, en fullständig självklarhet. Så att när vi har gått igenom Moseböckerna på förmiddagen så går vi igång med bön på eftermiddagen. Åh, nu ska vi ha böneskola. Vi måste lära oss allt om bön. Vi ska praktisera alla sorters bön. Krigsbön och fredsbön och alla sorters bön ska vi ha. Ja, inte Jesus. Han har is i magen som du märker. Han väntar tills de frågar. Kan man tänka sig? Ja, visst, vad nyfikna de måste ha blivit. Var tog han vägen? Nu försvann han igen. Så fort man kommer i närheten av ett berg så bara försvinner han upp ur berget. Vad gör han där uppe? Du Jesus, vad gjorde du nu när du var där uppe på berget? Jag har talat med fadern. Ja. Och sen då, du... Kunde vi liksom inte få följa med dig till jobbet? Titta vad du gör. Kunde vi inte få vara med på det här? Tänk vad mycket appeller vi har haft om bön. Man kan nästan inte öppna en kristen tidning utan att det rasar appeller över den om att vi borde bedja och vi måste bedja och vi skulle bedja. Och det är ju det gamla vanliga, va? Appeller, förändrat tänkande och förhoppningsvis lite mer stil och fason på våra liv. Det funkar ju inte. Man blir bara så trött som man smäller av när man läser det där. Och ber gör man ju minst av allt, och minst gör inte jag. Jag vet inte om ni kanske frommar det, men jag får andra incitament för att komma igång. Man måste få vara i fred för den där sortens appeller, annars blir det inte av. När lagen kom fick synden liv och jag dog. Men barnaskap. Du vet, när pappa går till jobbet på morgonen så leker barnen att de går till jobbet. Och tänk om vi hade lite mer av det där i vår lydnad. För ibland, som jag sa förut, när man ser hypereffektiva kristna så undrar man egentligen vad i all världen står ska de med hjälparen till. Och när man smyger sig på dessa hypereffektiva kristna så blir man ännu mer fundersam. För då hör man hur de går där och mumlar att Gud har inga andra händer än våra och Gud har inga andra händer än våra. Alltså är det Gud som behöver hjälp. Man undrar till sist, vem är det som hjälper vem här nu då? Man smyger sig på andra grupper av kristna och de proklamerar att om inte vi driver ut jävlar och demoner så försvinner inga jävlar och demoner, för Gud kan inte. Vad säger du? Kan inte Gud? Nej, det är bara vi som kan. Om inte vi kastar ut demonerna så blir de inte utkastade. Vi måste hjälpa Gud. Låt inte lura dig. Gud är allsmäktig. Var stilla och besinna att Herren är Gud. I det ögonblick vi får för oss att Gud inte klarar sig utan vår hjälp, då sitter vi i fällan totalt. Och den har blanka käftar, den fällan. Den slår till ordentligt. Ibland kan det vara ganska svårt att bända loss folk ur den. Gud behöver inte vår hjälp. Men för att vi ska mogna så låter han oss hjälpa till. Vi stökar bara till det. Han gör allt mycket bättre själv. Men han har en sån omsorg om dig och mig att han låter oss hjälpa till. Det är väl en härlig Gud vi har. Barnaskapets ande. Känner du honom? Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Ni ser rätt så pigga ut i ögonen, så jag vågar drista mig att ta några bibelord till. Vi ska se. Jag ska inte bli allt för... Ni ska få sova i natt. Första Korinthierbrevet 11:1. Första Korinthierbrevet 11:1. Där har Paulus mag att säga någonting som ganska få av oss vågar säga efter. Eller hur? Ha mig till föredöme liksom jag har Kristus till föredöme. Vår variant på temat brukar ju snarast låta så här: ni ska leva som jag lär och inte som jag lever. Men Paulus har förstått det här med barnaskapets princip. Jag tror vi överbetonar det här med den intellektuella kunskapsförmedlingen. Precis som Lotta sa i morse. Vi skulle våga vara frimodigare. Att satsa mera på barnaskap, inlevelse och härmning. Det påverkar oss mycket djupare. Det hamnar i hjärtat mycket direktare än allt det där som bara fastnar i huvudet och aldrig kommer vidare. Det du lär dig genom härmning, det formar ditt liv. Men det du lär dig genom att plugga och traggla, det fastnar som en läxa, men icke mer. Och Paulus säger ju inte alls: ni förstår väl grabbar att jag är perfekt. Jag hoppas bara att ni någon gång era korkskallar ska bli som jag. Inte alls. Men han säger: jag har Kristus till föredöme. Och ni kan faktiskt få lov att ha mig till föredöme. I all min svaghet och all min brist. Vi ska sluta med att något begrunda det där ordet villighetens ande. Hebreiskan är ett skojigt språk. Många ord har flera ganska olika betydelser. Ordet villighet här är det hebreiska ordet nadiv. Och det betyder att vara fri. Att vara en furste och att vara villig. Knepigt, säger vi. Det var tre väldigt olika betydelser. Ja, men det hänger ihop så här att fursten var ju egentligen den enda på den tiden som var fri att göra vad han ville. Så en furste var fri i sin vilja. Vi är kallade till att bli ett konungsligt prästerskap. Vi är konungar och präster. Vår vilja är fri. Vi är fria till att göra det som är rätt. Du kan aldrig bli fri till att göra det som är fel. När du gör det som är ont så kommer ju verkligheten alltid att slå tillbaka på dig och då är du inte fri. Men när du blir fri till att göra det som är rätt, då är du fri. Ni ska då förstå sanningen, säger Jesus. Och sanningen ska göra er fria. Ordet betyder också att vara generös. Det är ett lustigt ord. Det har många betydelser. Att vara givmild. Att vara frivillig. Att vara en furste. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning och uppehåll mig med villighetens ande. Konungsligt välde i liv. Låt oss be tillsammans. Herre, din helige ande överträffar våra järvaste förväntningar. Vi börjar bli riktigt uppfyllda av längtan att få del av den helige andes hjälp. Och Herre, allt det här som vi har kämpat med, så säger du i ditt ord, vandra i anden, så ska ni förvisso inte göra vad kött du tar begärelse till. Kom du heligand, du villighetens, konungslighetens, givmildhetens och frihetens ande. Kom och byt ut våra gamla, trista, destruktiva glädjeämnen mot nya, sanna, äkta och riktiga glädjen. Herre, så är problemet löst. Kom också uppenbara för oss barnaskapets djupa hemlighet. Att vi är långt, långt mer inställda på järntvätt och drill och exercis än vad du är, Herre. Du låter oss vandra tillsammans med dig. Tills dess att vi fått leva oss in i dig själv, i ditt hjärtelag. Se vem du är, förstå vem du är. Ana oss till vem du är. Börja gripas av en barnslig lust att få härma dig och leka att vi är som du. Och så börjar den heliga ande och välsignar den leken. Det handlar inte om slarv och det handlar inte om självsvåld. Men vi ber att du ikväll ska lösa oss från lite av det där blodiga allvaret som jag har så svårt att hitta i Bibeln. Låt oss få del av barnaskapets ande som inte fyller oss med fruktan utan med en glädje som gör att vi ropar Abba, Fader. Amen.